Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sideri Ekenryd och Ylva Ageli. Är du nyfiken på hela den nya säsongen av Dokumentära berättelser? Då kan du gå in redan nu på Podplay-appen eller på podplay.se och lyssna på alla avsnitt av säsong 6 helt gratis. I den här säsongen möter vi många olika livsöden. Du kommer bland annat få höra om hur det är att leva som asexuell, att ha arbetat som prostituerad, vara uppvuxen i Livets ord eller i den iranska oppositionsgruppen Folkets Mujahedin. Vi undrar också vad som händer efter döden. Så gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag, helt gratis.
Och min uppväxt har varit präglad av att mina föräldrar är hjältar, vi är goda. Mina föräldrar är krigare, de är hjältar och de kämpar en viktig kamp mot de onda mullorna i Iran.
I de kommande två avsnitten ska vi få höra Hanifs historia om hur det var att växa upp med föräldrar som stred för den våldsbejakande iranska oppositionsgruppen Folkets Mujahedin och om livet på en militärbas i Irak.
Och så småningom så vart situationen ohållbart när det var så pass mycket krig och mina föräldrar bestämde sig för att de skulle skicka iväg oss utomlands.
Nästa problem är att om man ska ta sig därifrån, vart ska man ta sig vägen? Alltså, var ska man ta vägen? Därför poängen är att de flesta har ju bara iranska pass.
Vi kommer också höra Rosbe Parsi om vilka Folkets Mujahedin är, deras historia och ideologi. Han är historiker, lektor och programchef för Mellanöstern och Nordafrika-programmet vid Utrikespolitiska institutet.
Och det kan man säga så här, att självfallet har de ju då anhängare lite överallt på jorden. Du kan se det i Sverige också. Det brukar vara de här som står med fotoalbum avrättade och torterade människor och vill ha underskrifter och bidrag. Det är Mujahedinernas chans.
Hanif föds i Iran 1981. Hans pappa är farmaceut och hans mamma är lärare.
Jag minns inte så mycket från min uppväxt när jag bodde i Iran.
Hans föräldrar är politiskt aktiva i oppositionsgruppen Folkets Mujahedin som bildades på 60-talet och som år 1979 är med i den iranska revolutionen. De tvingas lämna landet. Under en kort period lever Hanif med sin mamma i Pakistan.
Mina tidigaste minnen är när jag springer längs med en strand och plockar snäckor. Och jag tror att jag är där tillsammans med min mamma och pappa. Och efter att jag springer längs med vattnet och plockar upp snäckor från havet så tittar jag på dem och ser om de är hela eller halva. Och sen så har jag minne av att jag får rida på en kamel och att det är så här guppar som du kan göra. Nu efteråt har jag fått höra att det här är när jag var 3 år och att jag befinner mig i Pakistan.
Då kan man säga så här att Iran har ju upplevt 2 revolutioner under 1900-talet.
Vi hör Rosbe Parsi, historiker och programchef vid Utrikespolitiska institutet.
Den första ägde rum 1905-1906 och det var så Iran fick sin första författning. Och den andra ägde rum 1978-1979. Och en av de rörelser, både ideologiskt men också beväpnat, som deltog i revolutionen 1978-1979 är då Folkets Mujahedin. Dels har det att göra med att Iran hade ju en någorlunda demokratiskt vald premiärminister på 50-talet som försökte nationalisera oljetillgångarna i landet. Och han störtas genom en kupp som organiseras av vissa religiösa element, framförallt armén och amerikanska underrättelsetjänsten, CIA. Och efter det så kommer shahens styre att bli allt mer autokratiskt och allt mer, så att säga, repressivt mot alla former av opposition. Och det där är saker och ting som gör då att vi på 60-70-talet ser allt större grupper studenter, framförallt unga som just gått igenom den moderna utbildning som shahen har gett dem, som vänder sig mot honom därför att de tycker liksom att landet är på väg åt fel håll, dels för korruption, men också just att deras input, så att säga, i termer av hur landet är på väg politiskt, det är helt negligeras, det är helt åsidosatt. Och Mujahedin Khalq blir en av de grupperna som tar till vapen och ägnar sig delvis då åt en sorts, vad man kallar för urban grillakrigföring, det vill säga man gör attacker mot polisstationer och sådana saker. Man hade dessutom ihjäl ett par amerikanska, de var i alla fall amerikanska representanter för en del av företag, eller om det var amerikanska staten som hjälpte till med någonting. Och det är det som då bidrog också till att de blev terrorstämplade i USA så småningom.
Det jag har fått återberättat, det är att det är en studentrörelse som har varit politiskt engagerade, och deras ideologi består av liksom en vänsterideologi. En del brukar säga marxister. Samtidigt som de är ju också muslimer, och de har blandat en ideologi mellan marxism och islam.
Det som gör folkets mujahedin lite svårdefinierad, det är ju att dels att de har ändrat inriktning ett par gånger under historiens gång. Och dels därför att det utifrån inte helt lätt att klura ut exakt vad det är de står i olika frågor. Vad man brukar säga generellt sett är att den börjar då utifrån den här moderrörelsen som försökte att dels vara religiös men också att vara liberal. Det vill säga inte den typen av islamism som vi förstår idag, utan det var mer en tanke att man utifrån religionen skulle kunna hitta ett sätt att dels protestera mot shahen då, kungamakten, och också hitta ett annat sätt att styra landet. Men då var det fortfarande inte tanken att de rättslärda, det vill säga motsvarigheterna till präster, skulle styra. Och detta är så att säga grogrunden då för mujahedin, folket mujahedin, som är en av flera rörelser som kommer att ta till vapen.
Och deras syfte har varit att försöka kasta bort den regimen som fanns i Iran vid den här tiden, 79, när det blev revolution. Då var det shahen som var ju som en diktator, kungen där som man var med och störtade. Men grundprincipen som jag fått berätta är att man är emot imperialism, kapitalism, som präglade Iran på den tiden. Och det är framförallt den ideologin som de kämpar emot.
Samtidigt som Hanifs föräldrar flyr från Iran till Pakistan i början av 80-talet byggs det upp en militärbas utanför Bagdad i Irak där medlemmarna i gruppen ska leva och utbilda sig.
Där Mujahedin fick tillåtelse att vara där, och då var man med och skapade en armé för att kriga mot regimen i Iran.
Och en av de länderna som Mujahedin Khalqs ledarskap så småningom kommer att söka sig till är Irak. Därför Irak har då startat ett krig mot Iran i september 1980. Och Mujahedin Khalq kommer så småningom då att ha sin egen väpnade gren baserad i Irak och delta delvis i striderna mot det egna landet, det vill säga mot den islamiska republiken. Och det där är det som också då bidrar till att Mujahedin Khalq är så illa ansett i Iran. Därför att man ser dem då som förrädare. Oavsett vad man sen tycker om den islamiska republiken, så detta att de lerade sig med Saddam Hussein och slogs på hans sida mot Iran är så att säga kardinalsynd.
Armén som byggs upp har alltså som syfte att kriga mot ledningen i Iran. Fler och fler människor ansluter sig, och militärbasen blir Hanifs och hans lillebrors nya hem.
Så jag växte upp så småningom på den här militärbasen när jag var 6 år. Och min uppväxt har varit präglad av att mina föräldrar är hjältar. Vi är goda. Mina föräldrar är krigare. De är hjältar. Och de kämpar en viktig kamp mot de onda mullorna i Iran. Det här har varit min uppväxt, och det är det här enda som jag vetat om. Att vi är goda och de andra är onda. Det har präglat min uppväxt.
Platsen är ute i öken. Det är varmt och torrt. Och med tiden börjar det byggas hus där alla ser likadana ut.
Husen har 4 rum och i varje rum så bor en familj. Det vill säga jag tillsammans med min mamma och pappa. Och sen så är det 3 familjer som delar på ett sånt hus. Och sen det fjärde rummet i det här huset, då bor barnen där. Annars så var det, hade man ändå försökt bygga upp som någon form av civilisation där vi hade vägar. De hade byggt upp en skola där jag gick i skolan. Jag gick på internatskola och sen på dagarna så gick jag i skolan och sen på kvällarna så bodde vi i typ som en i logement. Så man hade planterat liksom träd. Det var väldigt varmt och det var väldigt mycket soligt. Det växte inte så mycket grejer. Så allting som hade med blommor och saker som är grönt ansågs vara väldigt, väldigt, väldigt fint. Men vi hade ändå, det var ändå civiliserat på så att vi hade elektricitet. Vi fick mat varje dag. Vi drack Coca-Cola till maten hela tiden. Vi var inte fattiga på något sätt. Så vi hade det väldigt gott ställt. Och vi kunde titta på tv. När jag tittade på tv så kunde jag se att det finns andra ställen ute på jorden där det verkar vara väldigt mycket grönt. Och vi kunde titta på fotbollsmatcher när de spelade fotboll. Så kunde jag se att när de spelade fotboll så spelade de på någonting som var helt grönt. Och jag fick det återberättat att det här är gräs, gräsmatta. Det var overkligt för mig att förstå att det kunde växa så mycket grönt i andra delar av världen. När vi växte upp på ett ställe där det var bara torrt.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Våra föräldrar var ju på vardagarna ute och på sina arbetsplatser. Och arbetsplatser bestod av egentligen olika militärområden, olika avdelningar som våra föräldrar var i. Och vi kunde hälsa på dem ibland då och då. Och när vi hälsade på dem så var det också precis som oss, så hade de, bodde mina föräldrar också i logement. Och där det var vapen, precis som man gör lumpen ungefär. Men jag fick inte se så mycket vapen, men det var präglat också av gemenskap. En stor del av vår fritid var till exempel när vi tittade på våra föräldrar när de spelade fotboll med varandra eller spelade volleyboll med varandra, och vi hejade på våra föräldrars lag utifrån den avdelning som fanns. Jag minns att vi hejade jättemycket, och sen mot slutet så sa vi in timba un timna darim zende bad kararga. Vi har inte olika lag, vi har bara ett lag. Länge leve militärbasen. Och den meningen präglade egentligen väldigt mycket av min uppväxt. Vi är ett gemenskap, vi är ett team. Länge lever vi.
Så vilka var då ledarna bakom folkets mujahedin? Vi hör Rosbe Parsi igen.
Mujahedin Khalq hade vid det laget, kan man säga, 2 ledare. Det man måste komma ihåg med Mujahedin Khalq, det är att de som grupp blev allt mer slutna. Det vill säga att de definieras av många som mer eller mindre som en sekt, därför att de höll sig för sig själva, de har väldigt strikta regler internt, de ägnar sig åt olika former av intern disciplinering som mer påminner om, vad ska vi säga, maoistiska rörelser, det vill säga där de organisationen bestämmer vem som får gifta sig och vem som måste skilja sig och sådana saker. Och de 2 personerna som kommit att bli ledargestalterna utåt, det är då Massoud Rajavi och hans fru, som då tidigare var gift med en annan ledare men skilde sig och gifte sig med Massoud, nämligen Maria Rajavi. Och Massoud Rajavi är ingen som sett på år och dag, och alla tror sig veta att han är död, men officiellt har organisationen så att säga inte sagt någonting om det, utan han påstås då befinna sig någonstans på hemlig ort. Mariam Rajavi är deras främsta ledare idag, den som syns utåt och representerar organisationen utåt.
I bästa fall, om man hade tur, så fick man hålla ett vapen. Jag har aldrig sett till exempel att någon har avfyrat ett vapen eller skjuta eller någon sån här vapentaktik. Det har inte varit. Däremot så kan man ju, kan vi i liksom i våran uppväxtmiljö och parker kunde vara uppbyggda av till exempel gammal vapenammunition, gamla tomhylsor, vad heter det? Stridsvagns tomhylsor kunde utgöra olika former av dekorationer i våran lekpark. Man kanske kunde se en gammal stridsvagn som man kunde leka i som är gammal. Så, men det var ingenting som var kopplat till att vi skulle öva på att, det var ingenting som var fokus på att vi ska ha vapenträden och så. Utan det var någonting som var spännande och häftigt, och hade vi tur så fick vi kunna hålla i något vapen och så.
Men man glorifierade vapen då, eller?
Man skulle säga att det till viss del glorifierades, eller så var man verkligen med och normaliserade. Att försöka ta bort den här känslan av att det är någonting farligt. Men ja, kanske om man ska titta på det, så är det också en form av glorifiering, för vapnet har ju också kopplingar till kampen och förmågan att kunna vilja skapa en förändring och fred. Och det var ju via vapen som man var tvungen att göra. Så att, jag skulle nog säga ändå att man glorifierar vapen. När man sköt, när vi hade så här propaganda på tv, kunde vi se när de sköt och våra föräldrar kunde skjuta, och när de hade militärövningar eller när de hade parader. Och då var ju liksom, då var vapnet en del av det. Och det ansågs vara lite häftigt och coolt. Det måste jag säga.
Hanifs och hans brors vardag består av att föräldrarna är ute och krigar. Hela deras uppväxt präglas av kampen som förs av folkets mujahedin.
Och som barn kommer jag ihåg att vi till och med tänkte och funderade på hur vi skulle hjälpa våra föräldrar. Där jag och tillsammans med mina klasskamrater sätter oss och planerar hur vi ska döda den onda Ayatollah Khomeini som var vid makten då. Och hur min kompis hade kommit på att man skulle hitta, liksom, man skulle skala av massor med kablar, så här hård kopparkabel, och göra och forma om den så att man skulle kunna hålla i som ett handtag. Men vid andra sidan så skulle det vara två piggar som sticker ut. Och han berättade för mig om sina planer, hur han skulle parfymera det här handtaget, lägga det i ett kuvert och parfymera med Khomeinis favoritparfym. Och sen så ska han posta den här till Khomeini, och Khomeini skulle vilja ta tag i det här, öppna det här kuvertet som luktar gott, som är hans favoritparfym, och sen så ska han hålla i det handtaget och så ska han trycka in det i ett vägguttag, och då ska han få en stöt och då ska han dö. Det var ett sätt som en kompis till mig försökte hitta på. En annan kompis till mig höll på och gjorde sitt eget hemmagjorda gift som bestod av olja, diskmedel och så här tändstisk huvud, och han blandade ihop med olika kryddor, och tanken var att det skulle vara en form av gift som man skulle kunna förgifta Khomeini med. Så på något sätt så var det här ändå präglad, vi var ju ändå präglad av våra föräldrars kamp. Det var inga konstigheter med det.
Efter en period på ett par månader inser Hanif att han inte har sett sin pappa på länge.
Det var ju så att vi gick ju i skolan på vardagarna, på helgerna kunde vi komma hem. Och ibland när jag kom hem på helgerna så var inte min pappa där, för han var ute och kriga. Bara jag hade efterfrågat vart han var. Men min mamma sa att han kommer snart tillbaka, han kommer snart tillbaka. Och någon dag när jag var ute och lekte i lekparken och gungade tillsammans med min bästa vän Hanif, då sa han att han vet någonting som inte jag visste. Och det var, och när jag hade tjatat så där mycket som man kan göra som en 6-7-åring, så sa han att min pappa var död. Och det var ju som en kniv i magen. Jag minns inte så mycket mer. Jag minns inte om jag grät. Jag minns inte om jag tyckte att det var jobbigt eller inte. Men jag vill tro att mitt sätt att bete mig kanske hade att göra med min pappas bortgång. Och kanske att jag för första gången så pass tidigt i mitt liv kände en form av att jag kände att det var en förlust av någon som var väldigt nära mig. Att jag förlorar en person som stod väldigt nära mig. Att det har på något sätt påverkat mig som person. Och jag vill tro att det har präglat min uppväxt och hur jag ser på relationer till andra människor.
Ja, storhetstiden får man nog räkna med slutet av 70-talet och början på 80-talet.
Det är under den här perioden, när Hanif växer upp på militärbasen, som rörelsen har som allra flest medlemmar. Vi hör Rusbe Parsi igen.
Och då hade de nog i tiotusentals, kanske till och med 100 000 eller mer. Men det är ju också en liten speciell tid, för det är en revolution. Så att det, inte liksom, det går liksom inte riktigt att sia om eller på något vis utröna vad det skulle innebära i så fall. Det som är klart är att de gjorde väpnat motstånd även mot den islamiska republiken. Men de var inte tillräckligt starka, utan de fördrevs helt enkelt. Sen var det så att många fängslades i Iran. Och det är ju fortfarande ett sår, därför att de, inte bara de, men en hel del av de som fängslades då avrättades sen 1988 i den största våg av massavrättningar Iran haft i modern tid. Och en av de grupperna då som avrättades var Mujahedin-Khan.
I augusti 1990 inleds Kuwaitkriget mellan Irak och USA tillsammans med allierade länder.
Saddam Hussein hade gått in i Kuwait och Kuwait hade fått hjälp från USA, så de kommer dit och attackerar Irak. Och jag minns när jag gick i skolan, kanske hade mattelektion, när jag plötsligt hör flygsirena och det är ett flyganfall. Och hur det utbryter ett panik i vårt klassrum, och vi springer och tar tag i såna här läskiga skyddsmasker. De såg ju skitläskiga ut. Tar tag i de här läskiga skyddsmaskerna och så springer vi på ett led som ett myr, som massa med myror, och så springer vi ner i skyddsvärnar. Så man hade grävt i den här öken, sandmarken, så att det blir som en underjordisk grotta där vi får springa och gömma oss och sitta där och vänta tills vi får komma ut igen. Det pågick under en längre tid, och så småningom så vart situationen ohållbart.
Hanifs mamma bestämmer att han och hans bror ska skickas utomlands. De lämnar militärbasen och flyttas först till centrala Bagdad, där de får hålla till i gamla hotellkomplex.
Vi fick bo ner i källare där vi inte fick vara så mycket med. Det var liksom i varje fall blandat. Vi umgicks inte med våra klasskamrater, utan vi umgicks liksom huller om buller. Och en dag så står en buss redo och det är dags för mig och min lillebror att åka utomlands. Jag minns specifikt, för de här bussarna var lite speciella, för de hade man ser de här bussarna som var lackade på ett vanligt sätt hade kamouflerats med lersörja och vatten med lera för att de skulle smälta in och inte kunna bli prickade från upp i luften. Jag kommer ihåg, jag packade min en liten fake skinnväska som jag hade med mig, som en så stor som en kabinettväska. Och min mamma hjälpte min lillebror att packa sin väska. Och jag hade på mig en pikétröja med vit pikétröja med blå ränder. Och jag minns också att jag hade jeans på mig. Och när vi hade packat våran väska så skulle vi kliva på den här bussen. Och min mamma har ett så här förmaningstal, ett allvarligt samtal med mig. När hon går ner på knä och tittar på mig och säger: Hanif, du är tillräckligt gammal nu. Du är 9 år, men du är tillräckligt gammal nu för att ta hand om din lillebror. Och jag tittar på henne och nickar och tar tag i min lillebrors hand och resväskan i den andra handen, och jag kliver på den här bussen som är fullt med barn. Och vad jag minns så gråter de flesta, och jag och min lillebror, vi går och sätter oss på varsin plats, och jag vill tro att tårarna rinner från antingen mig eller min lillebror. Och vi tittar ut, så är våra föräldrar samlade i en klunga. Som om man skulle åka iväg på en utflykt, vanlig utflykt. Och vi vinkar till våra mamma och hon vinkar tillbaka till oss. Och sen plötsligt så börjar den här bussen åka. Och jag ser hur min mamma blir bara mindre och mindre. Tills hon blir bara en prick.
De har ingen aning om vart de ska. Men efter 2 dagar stannar bussen till, sent på natten, i Jordanien.
Så kommer vi till vår första anhalt. Och jag tror ju inte mina ögon när jag ser att vi har kommit till ett 5-stjärnigt hotell. Alltså, vi är flyktingbarn. Vi har växt upp på en militärbas. Mitt ute i öknen. Vi är bara präglade av krig. Vi är helt så utmattade efter 2 dagars resa. Och nu kommer vi till en 5-stjärnig hotell. jag har inget minne, men jag kan tänka mig att det var väldigt, väldigt lyxigt. Det måste ha varit så här mycket så här guld och så här fin marmor och fina röda mattor, och kanske var det en sån här, en som kommer att ta emot våran väska med så här väldigt finklädd man och leder mig och min lillebror till vårat egna rum. I Irak så bodde vi nere i källare med massor med andra barn. Nu skulle vi få ett eget rum, ett dubbelrum. I rummet så fanns det till och med tv. Jag hade visserligen sett på tv, men jag hade aldrig haft en egen tv. På morgonen när vi ska käka frukost, då får vi gå till en jättefin matsal. Så här uppdukat med så här vita dukar och jättefin servis, och besticken var väldigt fina. Och så ser jag hur de här, jag vet inte om det kallas för kypare, kommer dit och kommer med brickor som innehåller varm mat, och det är en sån här kupol, och så öppnar de här kupolen och så är det mat där. Vid något tillfälle, jag kommer ihåg, de kommer med en sån här kupol, så var det spaghetti och köttfärssås. Jag hade aldrig ätit spaghetti och köttfärssås. Det var det bland det godaste jag hade ätit, och där och då så kändes det som den här utflykten som vi skickades iväg på var verkligen lyckad. Det var liksom den från 5 av 5 möjliga. Det var helt fantastiskt.
Efter några veckor ska Hanif, hans lillebror och några andra pojkar åka iväg till nästa ställe. De åker med en äldre man i en minibuss, och snart kommer de fram till en flygplats.
Och vi hade speciella papper som man skulle ha för att flyga, som kallades för pass. Och sen så gick vi igenom massor med rum och massor med kontroller. Och jag kommer ihåg att jag gick igenom någon tunnel via några trappor. Och så sätter jag mig i ett rum med massor med stolar, med massor med raka ryggar och sådär. Och sen så plötsligt så bara märker jag hur det här rummet bara förflytta på sig. Och när jag tittar ut, då ser jag det moln under oss. Jag fattar inte ens att det är moln, det är bara helt vitt. Det var så surrealistiskt. Jag visste inte ens att jag satt i ett flygplan. Det var så häftigt att få veta att nu får jag flyga flygplan. Och efter någon dag eller någonting så landade vi i Europa. Jag kommer ihåg att vi landade i London. Och så småningom flög vi till ytterligare ett land och ytterligare ett land och ytterligare ett land. Till slut så kommer vi till Tyskland.
De kommer till slut till en stor villa i Köln som är full med barn. Det visar sig vara ett barnhem där de ska bo tillsammans med andra barn vars föräldrar också är medlemmar i Folkets Mujahedin och som nyligen också flytt från Irak.
Det var liksom kaotiskt, ingen ordning och reda. Det fanns ingen uppstyrt, det fanns inga lektioner, ingenting. Det var bara stökig tid. Det var, här vill jag minnas att jag tyckte det var lite... Det var inte roligt. Jag har ju växt upp med disciplin, ordning och reda. Det är så skönt med att det... Och saker och ting är ordning och reda. Man vet vad man ska göra. Man ska gå i skolan. Alla har liksom uppgifter. Men nu var det så här rörigt. Och det var... Jag kommer ihåg att jag tyckte det inte var kul. Men jag försökte ändå liksom hjälpa min lillebror och lära honom persiska alfabetet. Jag tog det här ansvaret som storebror.
Så småningom får Hanif och hans lillebror veta att de ska få komma till en ny familj i Tyskland. Det visar sig nämligen att deras moster bor i Berlin.
Alltså det blev ju så uppenbart att vi var ju inte bara... Alltså förut så trodde jag, när jag kom till Europa... Alltså det var ju så mycket som var konstigt, det var ju som att komma till en helt annan planet. Inte nog med att det var så pass grönt, inte med att det var så häftigt att se att det fanns blommor och gräs... Men människorna, alla var ju främmande. Det var ju främlingar överallt. Det var obehagligt att se främlingar. För där jag växte upp, där var alla vänner med varandra. Alla tyckte om varandra. Men nu är ju människor främmande. Främlingar hälsar inte på varandra. Vissa av de här främmande människor hade hundar som de hade på någon sån här snöre. Och sen så kunde de här hundarna bajsa och människorna kunde plocka upp deras bajs med händerna. Alltså på militärbasen så fanns det hundar, men de var vilda och farliga. Men här kunde djuren vara människors vänner. Så att det var mycket som var annorlunda i Europa. Det var mycket kallare, och en gång så var vi på någon fest. Både jag och min lillebror reagerade på när vi framförallt såg i männen, men också kvinnorna. De hade klätt sig på ett helt annat sätt. och kvinnorna hade målat sig själv i ansikten. Min lillebror sa till den här mostern som vi bodde, varför har kvinnorna målat sig i ansiktet? Varför är det en maskerad? Vad är det här? Nej, det här kallas för smink. De sminkar sig här. Aha, okej. Okay. Såg fint ut. Men det var så konstigt att kvinnorna målade sig i ansiktet. Och det var accepterat att man målade sig i ansiktet. Och det ansågs vara fint. Jättekonstigt som barn. Så det var liksom så här första präglingen av att komma till västvärlden.
En dag blir de kallade upp till vardagsrummet till sin mosters man.
Han berättade för oss att inte de kunde ta hand om oss. Han förklarade varför det var så. Jag minns så tydligt när vi pratade i det här vardagsrummet hur jag kunde höra persisk musik i bakgrunden och hur sorgsen den här musiken var. Den var så sorgsen, men på något sätt när han sa att inte han kunde ta hand om oss, det var alltså, jag kände en så här enorm koppling till musiken och den här sorgsenheten och smärtan hos sångaren. Och det är någonting som jag bar med mig, kommer jag ihåg, sedan dess, den här persiska sorgsna musiken.
I nästa avsnitt.
Vem vill ha oss? Vi som är så konstiga. Vi som inte passar in. Vi som kommer från ett annat land där vi ser annorlunda ut och pratar ett helt annat språk i den här främmande världen med massor med främlingar. Vem vill ha någonting med oss att göra?
Hur ska det gå för Hanif och hans lillebror? Hur går det till när de kommer till Sverige? Och hur finansieras rörelsen Folkets Mujahedin idag? Du vet väl att du redan nu kan lyssna på nästa avsnitt på podplay.se eller Podplay-appen helt gratis. Och glöm inte att du kan kontakta oss som gör den här podden om du vill dela med dig av din historia. Maila i så fall till kunskapsstudion@gmail.com.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.